Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej allihopa!
Hej!
Och välkomna till avsnitt 158 av den berömda skilsmässopodden.
Den berömda och så populära
Magnus Abrahamsson.
Magnus Abrahamsson-podden. Du, vad ska den handla om idag då?
Vi har en brevskrivare som dejtar lite grann och förundras över män som pratar och inte ställer en enda fråga. Mm. Det förundras jag också över, ja. Det där ska vi prata om. Mm. Sen är jag lite sur på den här skaffa följare-feminismen på Instagram. Vi har ett färskt exempel och jag kommer att utfärda några varningar här. Sen också det här, hur ska man se på vännerna när de går på middag hos exet och hens nya kärlek, när man själv inte är bjuden? Hur ska man se på det här? Sviker de eller inte? Liksom? Och sen så har jag kanske kommit på vad jag och mitt ex gjorde för fel. Mm. Vi börjar med en kort och mycket distinkt lyssnarfråga till oss.
Ja.
Om oss.
Om oss.
Då är det så här. Hon undrar att om vi hade träffats för typ så här 20 år sedan innan vi träffade den partner som vi sen fick barn med och så där. Då skriver hon så här. Tror ni då att ni hade blivit lika förälskade i varann eller ens ett par?
Det var en mycket intressant fråga.
Ja, det är en samvetsfråga, Magnus.
Ja,
du får börja svara.
Men ska jag krångla till det eller ska jag svara enkelt?
Wow.
Nej, men så här, alltså, det är ju, jag vet ju inte hur du var då på den tiden. Jag hade, alltså, det är så svårt att säga.
Det är ju lika för alla. Du får ju förhålla dig till att det här är en hypotetisk
fråga.
Jag
säger då som jag sagt igen, jag hade säkert förälskat mig i dig, men jag är glad att vi inte träffades då ändå.
För att?
Nej, därför att jag tror inte att vi hade nog inte klarat av att ha barn ihop och allt det där som kommer med det.
Nej, precis.
Vad säger du?
Nej, men jag tror att jag skulle ha blivit kär i dig.
Tror jag med.
Det tror du att alla alltid blir.
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag. Men jag tycker också, fast å andra sidan, du och jag kanske hade varit bättre på att få barn ihop än andra. Men jag är inte så säker. Ja. Jag var så krånglig också, tyckte jag.
Ja, men jag tycker också att jag var krånglig. Jag hade inte... Nej, jag var inte
klar.
Du och
jag har tappat hoppet om att man skulle kunna gå igenom detta att få barn ihop med förhållandet i behåll.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag att man kan. Men det är först när man har gjort det som man vet vad man gör för fel på något sätt. Och det är lite tråkigt att man skulle vilja undervisa folk.
Du och jag skulle ha varit oense om barnuppfostran till exempel.
Absolut. Och hur man skulle ha hemmet och allting.
Ja, precis. Och du, det är därför du och jag inte kan skaffa en hund till exempel.
Fast det kommer vi att göra.
Nej, jo, det kommer idag, vi inte.
Idag sa du till mig.
Jaha, att du var som en hund. Ja,
ja, att du, vad var det du sa? Ja, men du sa...
Nej, men om man hade valt, om du hade varit en hund, då hade du varit valpen man skulle välja.
Ja, det var väldigt, det var rart.
Det är sånt du får nöja dig med.
Ja, ja.
Mm. Nej, men det var nog bra att vi inte skaffade barn ihop.
Ja, jag tror det. Jag tror
att träffades för tidigt. Ja. Det är ungefär som att man själv måste vara så mogen för att liksom kunna hantera en relation på ett bra sätt, så att det är synd att bränna dem bra tidigt.
Ja,
nej,
absolut.
Sånt händer ju,
men... Visst, och jag tror egentligen att man, att när man pratar om matchning liksom, ibland kan det vara helt omöjligt, och egentligen har man träffat en person som man skulle kunna funka med längre fram,
absolut.
När man var lite mognare.
Ja.
Så att jag är glad för att det blev som du blev.
Att det blev som det blev, ja.
Ja. Du, på tal om det, inte hundar utan ex och hur det var.
Mm.
Vi, förra helgen så var ju en härlig helg när jag följde med dig på olika tillställningar.
Ja, bland annat du var medföljande.
Så, ja, jag var medföljande, absolut. Och det är spännande. Men på söndagen sen så var det ju en överraskningsfest för din exman som fyllde jämt.
Ja.
Och det var, det är ju folk som jag känner och så här, så det var inte så, det var ju trevligt och roligt. Och då liksom, ja, vi tog någon drink och det var glad, jätterolig stämning, härlig stämning, och så satte vi oss ner och skulle äta, och så tänkte jag så här, nu håller ju folk tal, och då tänkte jag så här, jag kanske också ska säga någonting här. Lite oväntat.
Okay.
Ja, nej, men då tänkte jag så här, för det är liksom, vad jag tänkte säga var någonting som jag verkligen menar också, att han har varit så oerhört generös.
Ja,
han har
fint.
Varit så enkel som exman på något sätt. Han har släppt in mig, han har bjudit upp mig till Dalarna, han har bjudit in mina barn till och med, så otroligt generös.
Mm.
Men, och jag hade verkligen velat säga det på något sätt, men så tänkte jag så här, men det kan ju slå så fel nu, här är hans nya och liksom gamla vänner och du sitter här och barnen sitter här, jag kunde liksom inte, jag satt så här, men jag får inte formulera det fel så att det blir något missförstånd
det.
Eller
ekvationen skulle kunna slå fel, ungefär
ja.
Som att du också tackade honom för att nu hade du fått ta över
ja,
mig.
Ja, exakt, precis.
Precis. Men du kan väl säga de där andra sakerna till honom vid något tillfälle, för det är ju sånt som är så snällt sagt, och han är ju
ja.
Jättesnäll med det där.
Ja, visst, det borde jag, det kommer jag säkert göra också.
Mm.
Om jag får tillfälle. Men det kändes just i sällskapet, det var mycket folk där, och just deras tankar och deras så här, känsla kring alltihopa.
Jag tänker
kunna...
så här, att en bra skilsmässa där man är vänner efteråt, då hamnar man i situationer som inte riktigt finns beskrivet.
Mm.
För att de flesta, de bryter och sen så är man lite ovänner eller har det svalt. Vi är ju ändå väldigt nära varandra så, typ.
Ja, ja.
Och även du och han liksom är ju ja, han är ju här på landet med oss när något
nej,
barn
absolut,
fyller år
ja.
Och sådär. Men det kanske också i sådana här lägen just kräver någon slags ny etikett. Vad gör man liksom?
Ja.
Det kanske inte är rätt, nej. Och jag sa heller ingenting
nej.
Av ungefär samma skäl.
Ja.
Även fast han står mig nära. Jag ville liksom inte ta fokus. Där är han med sin nya flickvän och det är liksom alla barnen. Och, det får bli på ett annat sätt.
Jag får skicka ett brev.
Du kan skicka ett brev. Det blir väldigt konstigt också.
Men gör det. Som doftar lite grann. Nej, jag ska göra det. Nej, men jag kommer säga det till honom. Det måste jag göra nog.
Ja, gör det.
En annan sak som har slagit mig.
Ja.
Alltså, och det här, du kanske kan svara på frågor kring detta. För jag fattar det inte riktigt.
Jaha.
Otrohet. När liksom människor ger sig in i det, när man, någonting händer och man kastar sig i varandras famn och man älskar och man lever ut alla passioner.
Oj, vad härligt då.
Ja, men, så här, ja, men det är jättehärligt. Ja. Och sen bara, pang, säger det. Så upptäcker man att man har varit otrogen och mår jättedåligt. Den där vändningen liksom från att ha haft det så, det är så fantastiskt underbart. Och så plötsligt så mår man dåligt.
Ja.
Hur fan kan det bli så ens? Hur liksom kan man gå igenom? Varför tänker man inte innan i det läget? Eller liksom, förstår du?
Du menar att det här mår dåligt grejen är så stark och nästan kommer som en överraskning?
Ja, och mitt i allt det där som man har gjort för att man tyckte att det var så härligt, underbart och spännande. Så bara, liksom, när kommer det?
Nej, men
varför?
Jag tror att man ju hela tiden vet att det här... Alltså, det måste ju vara så att man hela tiden vet att det här kommer... Det här är inte rätt och jag kommer att ångra mig. Men det är ju någonting annat som tar över. Det är spänningen, det är förälskelsen. Det blir i stunden värt det. Sen får man ta itu med det där beska som kommer efteråt.
Du menar att man liksom har en mekanism som skjuter
mekanism.
Upp...
Mekanism.
En menisk. En mekanism som skjuter upp det där obehaget. Att man har det någonstans i sig hela tiden, men man förtränger eller
kanske,
skjuter upp det liksom.
Kanske. Det ligger kanske också i detta att vara människa. Säden ska ut.
Men... Även för en kvinna då? Så kan ju ingen säga
även när man är så här 65. Ja, det kommer inte att bli en bra barn.
Nej, men, ja, men även en kvinna ska inte ut med någon säd. Liksom.
Nej, men jag menar biologin.
Ja,
driver oss
men, och förälskelsen, det behöver inte ens vara förälskelse. Det kan ju vara bara att man tycker att åh, det här var...
Ja. Alltså, ja. Vad är det du vill säga? För jag menar, vissa har ju ändå... man ska inte låtsas om att var och varannan är otrogen.
Nej.
Alla fördömer det, men det händer så gott. Det händer de flesta. Vissa har ju kanske lite bättre självkontroll än vad andra har.
Ja.
Och är liksom, och kanske har en moral som verkligen liksom hjälper dem att hålla emot det här. Jag ska inte liksom. Sen är ju det här ganska situationsbetingat för många verkare. Som att försätter man sig tillfälle liksom i ett läge där ingen kan se en, man dricks massor med alkohol, vilket alltid hoppar här för. Liksom.
Ja.
Det är ju däremot inte mer förlåtligt för det.
Nej.
Men nu tänker jag en sak medan jag pratar här nu.
Ja, det går bra.
Egentligen så tror jag då att den som är otrogen, den bestämmer sig i något skede för att det är värt det. Det är värt det här som kommer sen. Det är värt att jag sviker. Det är värt det i stunden. Och sen efteråt, det som du menar, hur kan det komma som en sån överraskning? Ja, det kanske inte är en överraskning, men det är det enda man då har. Det andra är borta. Nu är man kvar med den rena hanteringen av det här som känns förjäkligt. Liksom. Mm. Nu ska man ta itu med det.
Ja. Jag fattar. Jag tänker så ofta så här att man... när man mår dåligt samvete eller skuld och sånt där, det ska man göra sig av med och tänka att ja, men jag ville ju det här, jag tyckte ju att det här var rätt, men jag är lite kluven just i en sån här situation.
Inte.
Jo, men jag tycker den här skulden och dåliga samvete är så dumt att gå omkring och bära på. Det håller du ju med om också.
Jo, men vad ska man göra med det?
Nej,
när
jag
man
vet,
fel
jag tycker att det här är så svårt därför att...
Men om du gör det lite mindre teoretiskt och går till dig själv, de gånger du har gjort sånt, de gånger du har gjort sånt, och hur har den processen varit?
Ja, men det har ju varit just faktiskt att det har varit under berusat tillstånd när jag inte har riktigt tänkt smart.
Ja, men hur många saker gör man? Jag vet inte om jag köper det riktigt heller. Nej. Och det här är liksom inte personligt riktigt mot mig.
Nej.
Men det är inte så att du slåss när du är berusad, även om du är. Du slår inte ihjäl någon, du skäl inte. Men otrogen, då tycker man att man kan liksom... Jag tror inte riktigt att det är så. Det är klart
nej,
att
det är dumt, nej, det är dumt att skylla på det. Men det är ju naturligtvis så. Nej, men det är så som du säger egentligen, att man så här förtränger den där kommande skulden. Man förtränger att man gör något fel. Liksom.
För att?
Ja, därför att man tycker att det här var så spännande och roligt. Eller det var en sån liksom... Ja, jag tror att det är spänning eller liksom något. Man får spela sin säd.
Ja, precis.
Ja, nej, men det är, bara, det är ändå liksom en konstig grej faktiskt.
Ja, baksidan är så uppenbar.
Ja,
liksom.
Och det är en ganska stor sak.
Ja,
liksom.
Och det är kanske några minuter det handlar om som kan förstöra så oändligt mycket.
Ja, precis, exakt.
Så ja, det är helt uppenbart att det är svårt att vara människa. Att få ordning på allt. Liksom. Vi är inte bättre än så.
Nej, men också att den där känslan, den där driften eller vad det är, den är så fruktansvärt stark.
Yes.
Så att man i det ögonblicket är beredd att kullkasta allt man har. Då förstår man hur starkt det är också.
Ja.
Ah, ja.
Här kullkastar vi ingenting.
Nej,
framöver. Okej, vi tar en annan sak. Här kommer ett lyssnarbrev.
Mm.
Det är en kvinna som undrar, hon nätdejtar och har en fråga. Eller sen när hon träffar dem. Nu ska vi se här. Jo, hon nätdejtar och sen så när de då träffas, så då skriver hon så här. Jag har haft några få dejter. I dessa dejter har männen pratat om sig själva i 2 timmar i sträck. Jag brukar vara den som frågar frågor i början samt följdfrågor. Sen tänker jag att det är dags för killen att ställa frågor till mig. Detta händer inte. Mycket sällan. I slutet, efter 2 timmars monolog och vi ska gå, kan han säga, oj, nu har jag kanske pratat för mycket. Det är då jag tänker på Marits oinställsamma svar i er film för 3 veckor sedan. Vi la ut en film på Facebook efter ett gräl. När Magnus frågade Marit om bråket löste sig sen. Marit sa, nej, det gjorde det inte. Alltså jag slätade inte över. Och då skriver vår beskrivare här. När min dejt ursäktar sig och säger oj, nu kanske jag har pratat för mycket. Kanske jag inte ska släta över det för hans skull. Utan säga istället, ja, du har inte ställt en enda fråga till mig. Magnus, jag kommer att fråga till dig nu.
Okay,
Magnus, vad är det med männen som saknar självreflektion och inte funderar hur man beter sig? Vill du först svara på det?
Jag kan svara på.
Ja.
Nej, de där ska du strunta i, det idioter allihopa. Nej. Nej, men faktiskt, jag tror att man kan ha en mer försonlig syn på det här om man vill. Behöver man inte ha. Men jag tror att många gånger så är det så här. Män är skitnervösa inför det här mötet. De tycker det är jätteläskigt.
Kanske hon också tycker.
Ja, absolut. Mm. Men hon hanterar det på ett sätt och mannen, den här killen, okay, hanterar det på ett annat. Han hanterar det genom att prata på. Och för att liksom kunna kontrollera situationen och säga jag berättade och så här. Det är liksom, det är en yttring av nervositet att göra på det sättet, faktiskt, skulle det kunna vara.
Ja, det skulle det kunna vara.
För jag tror också att det är nog helt korrekt av henne att säga, kanske ett ännu tidigare skede, vet du vad, nu har du bara pratat om dig själv. Nu måste vi byta samtalsämne så att vi pratar om mig också.
För det, jag skulle vilja fortsätta på den här frågan.
Okay.
Tror du att männen pratar på så där för att de liksom ska påfågla sig och visa alla fjädrar, jag kan det här också, sen har jag också gjort det här, för att de tror att de blir intressanta?
Ja, det kan absolut vara ett skäl.
Ja.
Och en väldigt tråkig missuppfattning.
Men är inte det
också
ganska korkat ändå? Att liksom gå in, sitta 2 timmar, kan de inte i förväg, alltså hur tänker man? Eller tänker de inte?
Ja, men nej, det gör de väl inte, därför att det är ett reflexbeteende. Det är så de har sett att det kanske har funkat förut, eller ja, vad vet jag. Det är inte för att vara elak eller
nej,
för att
nej,
de är
nej.
Korkade, utan ja,
men jag tänker att de kanske är korkade, eller att det är ett korkat beteende
ja,
i alla
ja,
fall.
Men ja, nu hör jag på att säga något dumt.
Säg
nej,
då.
Nej, men det är väl lika korkat av en kvinna att sitta kvar med en sån idiot i så fall och bara sitta och nicka. Det är bättre att gå därifrån.
Vi tar hennes följdfråga här.
Ja,
då,
precis.
Mm. Då säger hon så här, nästa fråga. Kan jag ändra mitt beteende, undrar hon. Om jag nu får säga någonting här då, så skulle jag vilja säga att ja, hon skulle egentligen kunna göra som du. Eller om jag pratar utifrån mig själv. En man som pratar, låt säga att han pratar 40 minuter bara om sig själv utan att fråga något. Jag skulle nog ha diskvalificerat honom vid det laget. Då skulle jag kanske kunna låtsas få ett telefonsamtal och gå. För jag tror inte att hon har så mycket att hoppas på. Om han har den ingången liksom, hon behöver inte slösa tid på honom. Så egentligen skulle hon kunna säga så som du säger. Hon skulle kunna göra så här att du, jag tror inte att vi passar så bra ihop. För nu har du pratat om dig själv så pass mycket och inte ställt några frågor. Och jag vill ändå ha någon som är lite intresserad av mig. Så lär karlsloken sig någonting också kanske. Att det är så man kan göra.
Får jag bara skjuta in en sak där då? Det skulle ju kunna vara så också att den här mannen, när hon säger, vet du vad, nu har du pratat om dig själv 40 minuter, nu får vi prata om mig också. Mm. Skulle kunna uppleva det som en lättnad.
Ja.
Just det.
Så skulle det kunna vara.
Ja, så att jag tror inte att man, det är ju absolut värt att liksom påpeka det om man upplever det. För den är inte så farlig att ta heller, om man inte gör liksom så här, det behöver inte vara elakt eller argt, utan bara, ups, stopp, vet du vad?
Alltså, ja.
Man kan ju göra det till en artighetsgrej, eller nästan ett skämt. Att man kan klappa
så skulle man kunna göra om man vill ge honom en chans till.
Ja,
hon
precis.
Säger också så här, kan man säga mitt i en dejt, undrar hon, när han har talat om sin skilsmässa i en timme, ja det är charmigt, hörru, nu får du ställa lite frågor till mig, kan man göra det, undrar hon. Ja, det skulle man nog kunna göra, men hon säger samtidigt, jag gör inte så, det blir plötsligt väldigt oromantiskt att påpeka detta. Ja, men det är inte särskilt romantiskt heller som han gör.
Nej.
Han sabbar ju alltihopa.
Nej. Det är ju ännu mer oromantiskt att bara sitta och liksom babbla som han gör.
Ja, den är ju väldigt oromantisk.
Ja,
och hon undrar, hur skulle ni göra? Jag skulle nog faktiskt... Alltså, det kan ju också ibland vara kul att höra folk prata, naturligtvis. För att jag är så nyfiken på människor. Det är klart att man skulle kunna få ut något. Men jag skulle nog avsluta det liksom och säga, jag skulle nog inte träffas igen. För jag skulle inte ha hopp om den här människan som en partner. Det skulle
nej,
jag
nej,
inte.
Nej, absolut. Jag vet att jag har, eftersom jag tycker det är så behagligt att mingla och gå där. Jag vill ju inte prata om mig själv överhuvudtaget, och det kanske är en brist. Jag har märkt att jag har blivit expert på att ställa frågor istället.
Ja, men det är ju det smartaste dejtingtricket.
Ja, men det känns också som, jag blir alldeles nervös. Tänk om frågorna tar slut.
Jaha, det är det också.
Eller om det kommer någonting.
Nej, men det
för det, jag kan också tänka mig, jag vet inte det här. För jag, det är inte så att jag har dejtat jättemycket, även om det ser ut så. Nej, men det jag kan tänka mig att det är så att kvinnor kanske inte spontant börjar berätta om sig själva, utan att den liksom öppningen är lite trögare, och då tar man initiativet att prata på.
Traditionellt kanske det är så. Sen känner ju både du och jag kvinnor som pratar hål i huvudet på en.
Absolut.
Och det kan ju vara åt andra håll. Ja. Men den traditionella rollen, det vanligaste är ändå att män brer ut sig.
Ja, nu var det en kvinna som frågade om män och då är det ju det man syftar på. Ja.
Nej, de kära brevskrivare, strunta i dem där.
Skrev du tillbaka nu? Inte.
Ja, skrev jag tillbaka. Ja. Kära brevskrivare. Ja. Nej, det där går inte. De kan inte vara så. De blir aldrig roliga. De som pratar så där.
Jag vet inte. Jag skulle ge en chans. Bara för att testa och se. Det kanske är så att det döljer sig en väldigt spännande och intresserad man bakom den här rädslan. Jag skulle testa det i alla fall. For what it's
bla,
worth.
Bla, bla, bla. Ja. Tack för brevet.
Lycka till i alla fall.
Ja.
Du, Familjesplitter, din roman, ljudbok. När jag läste den så var det en sak som slog mig. Mm. Och det var en passage där... det handlar ju om en kvinna vars man lämnar henne för en annan.
Mm.
Ja, och så skiljer de sig och delar på sig. Och så är det något tillfälle när deras gemensamma bekantskapskrets har en middag. Och då i alla fall så i det där gänget då, så blir ex-mannen och hans nya inbjudna till den middagen, men inte hon.
Just det.
Mm. Och då,
inte den övergivna.
Nej, precis.
Som också är vän med dem.
Ja,
här,
exakt.
Då, så att säga.
Mm. Och det där är ju liksom en situation som också många brevskrivare eller mejlare som mejlar till oss här hamnar i på något sätt, att man, ja, men om man träffar någon ny, då är man tillbaka i bekantskapskretsen, men är du singel, då får du liksom inte vara där och då hamnar du utanför.
Ja.
Varför är det så?
Nej, det verkar verkligen vara ett mönster att den som så att säga först hittar en ny, den kan fortsätta umgås.
Ja.
Och den andra blir lite utanför, Ja, det är väl någonting det här med att det är också svårt att bjuda vänner, sina gamla parvänner, när man är ensam. Det är någonting som tar emot. Det är nog lättare om man är två att bara ordna någonting. Men jag kan också tycka att det här att man då tycker att vännerna sviker en om de går på ens ex-middag till exempel, där man själv inte är bjuden. Det tycker nog inte jag. Deras liv måste ju få fortsätta ändå liksom.
Ja, absolut.
Deras liv måste få fortsätta. De blir bjudna på en middag, de vill gå. Det är så lätt att man ställer sig själv som ensam och övergiven i händelsernas centrum liksom. Och tänker att nu måste ju alla tänka på att jag står här och är jätteledsen. Och det kanske de gör, men de kan liksom inte... De kan inte sluta leva för det på något vis. De kan inte låta bli att gå på den här middagen så länge ingen kräver av dem att du måste ta ställning för mig, annars är inte jag din vän. Och det tycker jag också är ganska taskigt att göra.
Absolut. Jag bara tänker att känslan är ju på något sätt att okej, han hann nu först att träffa en ny partner, så nu får han vara tillbaka i vänskapskretsen.
Ja.
Och då måste jag skynda mig på, för annars kommer jag aldrig kunna komma tillbaka i det här gänget. Förstår du att du liksom, någon korpar åt sig ens gamla gäng sådär?
Jag tror att det förekommer, ja. Fast däremot så kan man ju inte dra slutsatsen att man snabbt ska hitta en ny partner för det. Liksom.
Nej, jag förstår. Men känslan måste ju vara sån att så här, och om jag bara hade någon, då skulle jag också kunna vara med där. Och den är ju lite...
Jag vet.
Otäck.
Det blir ju extra bittert.
Ja.
Det blir som en ytterligare följd av en separation att man kanske också förlorar vänner.
Ja, jag vet.
De som har stått den nära. Men man får väl umgås med dem en och en då, för det är just det där parmiddagsaktiga där det här blir så tydligt.
Ja. Jag kommer inte ihåg om vi faktiskt till och med uttalade det när vi separerade, jag och min exfru. Men det var på något sätt som att vi delade upp vännerna mellan oss. Att där är du, där är din och här är mina.
Ja.
Det kan
jag förlorade heller. Många, tror jag. Men alltså, inte de riktigt nära. De förlorade jag ju inte. Men det var ju en stor del av umgänget som inte längre var mitt. Men jag tyckte, ärligt talat, även om det är trevliga människor, det gjorde inte så mycket.
Nej.
Må så vara.
Mister du en, står det tusen åter.
Verkligen.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Innan vi fortsätter vill jag bara säga att om ni vill lyssna på eller läsa böcker vi har skrivit så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Tillsammans med en vän har vi också skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Och alla de här böckerna finns att köpa på Adlibris och Bokus och så vidare och förstås också på ljudbokstjänster som BookBeat, Storytel och Nextory med mera. Du, jag såg, nu ska du säga vad du tycker om det här.
Åh, vad skönt.
Ja, eller hur?
Ja.
Men jag såg i veckan ett inlägg på Instagram från en känd person, en feminist också, som är liksom väldigt så här slipad. Hon berättade efter sina två barns födsel, jag tror att hon har två barn, hade då fått hängiga bröst. Så hon gick till en plastikläkare, heter det så? Plastikklinik kanske, för att se om de skulle rätta till det här. Hon ville liksom göra något åt det här. Mm. För i hennes kretsar menar hon att det var helt normaliserat att rätta till brösten då. När hon väl kommer dit så börjar han prata om liksom något idealt avstånd mellan armhålan och bröstvårtan. Jag tror att det skulle vara 20 centimeter eller något sånt där. Hur som helst. Då blir hon så förbannad på patriarkatet som då har en åsikt om brösten. Det här, tänker jag. Och så skriver hon ett långt inlägg om det är ju fruktansvärt att någon ska säga hur ett kvinnobröst ska se ut och så vidare.
Okej, ja.
Det här retar mig.
För att?
Jag tycker inte att man kan få poäng på två sidor samtidigt. Först går hon till en plastikklinik för att hon tänker att hon ska rätta till brösten. Okej, fine, gör det då. Men när du väl kommer dit så kan du väl inte klaga på att man just där på kliniken säger vad som då är ett skönhetsideal. Det är väl alldeles rimligt. Det här tål inte jag. Den här typen av liksom feministisk retorik, den urholkar saken.
Ja.
Och där fick hon massor då med likes på att ja, det är ju fruktansvärt. Några sa också, men vad väntar du dig när du går till en sån här klinik?
Ja. Och svarade hon på det?
Ja, då blev det liksom lite så här ett litet leende och så vidare. Men det där tänker jag, det här, jag är själv, det finns inte en tvekan, jag är feminist hela vägen dygnet runt och jag siktar mot att leva feministiskt liksom. Men det som jag inte riktigt klarar och som jag skulle vilja verkligen uppmuntra till, det är ju, man kan liksom inte, tycker jag, klaga på patriarkatet på det här viset eller på manssamhället och samtidigt vilja fortsätta behaga det genom att göra sig så snygg då. Sen ska man klaga på det. Alltså man kan inte göra riktigt både och. Det är inte smart. Det håller inte.
Nej. Ja, nej, alltså jag håller ju med dig om det. Men om man så här, dels så kan jag tänka så här, okej, om det hade varit en kvinnlig kirurg som hade sagt att ja, vi kvinnor vill ju helst ha 20 centimeter, bla bla bla. Hade det varit skillnad då?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, men jag undrar om hon hade upplevt det som en skillnad, förstår du? Hade hon tyckt att det var okej okay då i så fall?
Det vet jag inte, men nej. Jag menar, den där personen som talade där talar ju i egenskap av att vara plastikkirurg.
Ja, exakt.
Och veta vad som brukar passa patienterna.
Precis, för det är ju en sak. Man kan ju också fråga sig varför hon ville göra den här lyftet då, om det var...
Ja, då svarar kvinnor, bara för min egen skull. Det tror jag på my ass, verkligen. Ja, om hon bodde i skogen ensam, skulle hon göra det för sin egen skull då?
Ja, men det kan jag ju förstå, att man piffar sig och gör sig snygg för att man vill känna sig snygg själv. Det kan jag tänka mig.
Ja, fast nu måste du tänka ett steg till.
Jag vet. Jag bara säger att det är liksom, man kan försvara sig bakom det. Sen kan jag tycka att det absolut mest tråkiga är att det låter lite grann som att hon har så här letat efter ett sätt att gnälla. Liksom. Letat efter en ja, det här tog jag chansen, det här är manssamhällets fel alltihopa. Liksom. För hon la upp det som att liksom någon... Hon bad om ett råd ungefär, och så när hon fick rådet så bara, jävla manssamhälle.
Mm.
Det tycker jag är lite fult. Och sen kan jag tycka så här, det är ju det här som är det stora problemet också, att hon omedelbart måste tolka det som att det är manssamhället som bestämmer det, för hon är ju lika delaktig i det själv.
Jo.
Förstår du? Om hon hade kommit hit och sagt så här, vad är snyggast egentligen?
Jo, men grejen är ju att det från början är manssamhället som gör att kvinnor överhuvudtaget idag och alltid har brytt sig om hur de ser ut, hur deras bröst ser ut och så vidare. Det är ju på grund av att kvinnor är objekt och att de måste vara snygga för att ha status.
Uh-huh.
Det är ju från början det. Men jag tycker inte att man riktigt både kan spela med i det och gå och vilja operera och sen bli irriterad över att det finns...
Nej, jag fattar, jag håller med om det. Jag bara menar också så här, att det är så här, visst, det finns ett ideal som männen sätter upp bland kvinnor att man ska se ut på ett visst sätt, och det kan man tycka vad man vill om att det är för jävligt. Det finns också ett ideal bland kvinnor hur en man ska se ut, för vi har, även om vi inte går och lyfter brösten, så har vi liksom, vi bedömer varandra på ett slags så här objektifierat sätt som vi båda könen drabbas av, och antingen får man säga det här är okej, kan vi prata med varandra om hur vi ska se ut, eller så får vi fan i hålla på med det här.
Fast könsrollerna bygger på att kvinnan är objekt och mannen är ett subjekt.
Jo.
Det är inte lika vanligt att en man kan, ja, vi behöver inte orda mer om det. Jag vill ta det här vidare.
Ja, ta det vidare.
Ja. Och take, jag vill säga att jag bryr mig inte om huruvida någon gör något med sina bröst eller inte. Det ska lika gärna sägas här, för det gör man precis som man vill. För mig var det bara orent att man då skulle ha syndompoäng samtidigt.
Mm.
Jag tänker att det här är fällor som kvinnor... Jag vill säga några sådana här fällor.
Får jag bara fråga en sak först?
Yes.
Nu ser jag att du kommer bli arg. Du är redan
och då
arg.
Är det farligt.
Nej, men så här, tycker du att det är okej att kvinnor lyfter sig och håller på, eftersom egentligen är det stora skälet att männen har bestämt att det ska vara så? Tycker du ändå att det är okej att kvinnor lyfter sig och håller på?
Jag tycker att det är deras en sak.
Ja.
På samma sätt som att... jag tänker på det ofta, det är ju jättemycket man gör. Jag har ibland höga klackar på mig, eller åtminstone klackar på mig. Det är ju ingenting bra med det, mer än att det är snyggt.
Mm.
Men då kan jag ju samma anda, och jag vet att det är ju liksom, jaha, varför har inte män det då? De kanske också blir snyggare. Det är ju liksom bara en kvinnogrej. Men, ja, men det är ju liksom urfånigt egentligen.
Ja, men,
men jag skulle aldrig, det skulle aldrig falla mig in och klaga på att liksom... Om det vore så upprörande för mig, så skulle jag i alla fall inte klaga på manssamhället i samma ögonblick, för jag kan ju låta bli att ha dem.
Ja, men vad jag menar är att man, genom att göra det, lyfta sig och hålla på, så låter man ju det här pågå. Det är ju ett sätt att bekräfta att det är okej.
Okay. Ja.
Men du tycker ändå att man...
Ja, men vad ska jag göra?
Sluta högklackat och gnäll på kvinnorna som går och lyfter sig.
Nej, jag tänker inte gnälla på dem.
Nej.
Var sak har sin tid.
Ja.
Ja. Okej, här kommer några saker som jag också tycker är en sån här paradox. Om man blir ihop med en som uppvaktar en kvinna på ett gammeldags vis, så ska man passa sig, tänker jag här nu. För det kan hända att han väntar sig något gammeldags tillbaka.
Typ?
Ja, att hon ska vara en kvinna som behagar, eller att hon ska ta hand om hus och hem, och han ska sticka åt några rosor då och då, eller en berlock, och sen så ska det vara lugnt. Okej, okay, jag kommer till.
En berlock? Jag ska aldrig köpa en berlock till
dig. Nej, det ska du inte göra, det passar ingenstans. Om du blir ihop med en sån som betalar för dig, vad säger, alltså som betalar så fort ni rör er, köper dig presenter, köper dina kläder, betalar dem. Ställ dig frågan om det är så att han utgår ifrån att du inte tänker tjäna några egna pengar. Och hur går det då den dagen det tar slut? Det vet vi. Det blir inte roligt. Nej, men då,
det, ja, men du är så sträng, Mor. Du låter så sträng. Det är
jag
bra.
Är så här sträng.
Ja, ja, absolut. Ja. Det är bra.
Jag tänker också att många liksom ersätter på något vis. Det är det här som är kärnan i det. Många ersätter den rimliga kravet att leva ett jämlikt liv. När de inte får det så övergår de till att samla att leva åtminstone och få sympatipoäng. Sympatipoäng för att man inte har det bra. Eller för att det inte är jämlikt. Och tänker att ja, men det får väl räcka. Men det räcker inte. För livet blir inte fullödigt då. De där poängerna som man får i sympati. Du kan inte lösa in dem någonstans. Du har ingen nytta av dem någonstans mer än för stunden. Medan ditt olevda liv, det blir försvunnet. Om du inte lever så att du gör precis det du vill. Så att stanna inte för länge vid att liksom bara definiera ojämlikheten. Som jag tyckte att den här influencern gjorde. Hon definierade ojämlikheten. Men stanna inte där. Och som hon gjorde, pumpade in sympati från systrarna. Utan liksom, för det är inte det som är målet. Att vi ska definiera och få sympati. Målet är att vi ska vara jämlika.
Ja.
Vi ska i min värld aldrig ens tänka tanken kanske att göra ingrepp i vår kropp som kanske är riskabla för oss. För det är alla ingrepp. Alltså det är dit vi ska, eller vart vi nu ska. Mm. Men i min värld så är målet jämlikhet. Därför måste man också klara av att kliva ur offerrollen. Den sötman som man får där, den är inget att ha. Utan vi måste kliva ur offerrollen. Om någon tycker då, vad fan, kunde hon inte tagit på sig klackarna när hon går ut, det är ju ändå fest, då får de tycka det. Och de får tycka det om mig då, för jag var inte där för att behaga.
Mm. Det är bra.
Nu var jag sträng.
Ja, fast korrekt.
Korrekt, ja.
Ja, ja, nej, men visst.
Det är det här. Mm. Och jag tycker tyvärr att ibland så är debatten lite för ointelligent där. För man tror att nu jäklar.
Ja, absolut. Det, på något sätt så är det ju sånt som gör att pendeln slår tillbaka väldigt mycket.
För det är lite
korkat.
För otänkt. Liksom.
Ja, det är lite för otänkt.
Ja, nu ska jag är inte... Jag är inte någon Einstein själv. Eller så är jag det. Vadå är det bra?
Nej, men det är inte ointelligens, men jag tycker att det är liksom ett dåligt förd politik, om man ska säga så. För det blir liksom, ja, det slår tillbaka mot hela det som faktiskt är viktigt i det. Och det är tråkigt, det är jättedumt.
I viss mån, man kan fortsätta prata och det ska föras debatter. Men det är också, vi har faktiskt nu också chansen att börja leva jämlikt.
Ja,
då får vi
precis,
ta den.
Ja.
Lever vi med en ojämlik man, vi måste kanske lämna honom.
Ja.
Jag skulle göra det.
Om man lever med en ojämlik kvinna då?
Det får du avgöra hur du vill.
Ja, okay.
Ja, men det måste man ju också avgöra.
Ja, absolut. Du...
Vad är det
du frågar? Jag tänker fråga i alla fall. Det kanske kom lite fel. Men... jag var ute på en lunch och träffade en kompis som berättade att hans fru hade skällt på honom för att han hade teknikprylar i tvättstugan.
Okay.
Det passades inte såklart. Kan inte ha dina oljiga saker här i tvättstugan. Men i alla fall. Och då tänkte jag så här. Är det så att man i ett par ska se till att värna om sina revir, att det är viktigt att ha en egen plats, men den här platsen bestämmer jag över, här får det vara stökigt på mitt sätt, det får vara mina prylar som ligger här och du får ha en plats där, förstår du? För jag kan känna det mellan oss ibland också, att det är så här, ja, du har ditt skrivbord där ute som ser ut lite hejsansvejsan, jag skulle också kanske ha en sån plats, det kanske jag har, köket kanske är sånt. Nej, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
Är det kanske viktigt att man ser till att säga, vet du vad, nu bestämmer vi, det här är din zon och det här är min zon.
Ja, jag skulle kunna trivas så.
Ja,
jag tycker trivas så. Och så får man ha det bäst man vill där, ja.
Ja, precis. Ja. Och där är liksom så här, den ordningen man har där, den får man helt och hållet bestämma själv. Om den andra tycker det ser för jävligt ut eller taskigt.
Fast jag tänker också att det ska ju vara ett rum som den andra inte behöver då.
Absolut, oja.
Det kan ju inte vara typ tvättstug. Om nu hon är den som tvättar och han har sina grejer där, då blir det fel. Medan han tycker att måste hon vara här och tvätta.
Nej, men det jag menade var att då är tvättstugan hennes.
Ja, det eller var ju också ett jävla plats. Roligt rum
ja,
att
nej,
ha.
Ja, men för, det kan ju vara en annan plats också.
Kan det det?
Ja, ja men att man liksom just så här... Ja, det, och då, ja. Alla andra utrymmen tycker jag man ska gemensamt säga här ska det se ut så här så att man är överens om det. Men det finns öar i hemmet där man helt och hållet bestämmer själv.
Jag vill ha ett eget rum där jag kan stänga dörren och det har jag här på landet. Mm. Det tycker jag om.
Ja, men det är inte bara det att du ska kunna stänga dörren utan du ska kunna få ha det på, precis på det
ja,
sättet
ja,
du vill.
Ja, men det är mitt eget. Ja, det får jag ha. Ja. Ja, jag fattar.
Jag tänker att jag ska ha rummet här uppe som mitt.
Tycker du ska.
Ja, bra. Tack. Mm. Ja,
du kan ju ha...
nu hörde ni det allihopa.
Ja, men när det kommer gäster, ja. Då får man ju göra så att gästerna kan vara här.
Ja, ja, exakt. Om de behöver vara i det rummet, absolut.
När du är inte här, då kan jag säga att jag nöjer mig inte bara med det rummet.
Nej, det
utan jag har nu också tagit köket, ja, det är papper överallt. Jag tänker 3 dagar, jag har det så här nu och sen så.
Du ska bara veta hur det ser ut när du inte är här och jag är här.
Ja, ensam. Det kan jag inte i för sig tänka mig. Nej, men det är nog bra.
Ja.
Jag är ju för att dela upp allting. Det är så väldigt oromantiskt tycker många, men jag tycker det är skönare.
Men jag tror att jag tror att det är jätteviktigt i ett par att göra så.
Ja.
Jag tror att det är liksom lösningen för allt. Du, nu blev det nästan som ett råd här, men nu får du ge ett veckans råd.
Eller du är som ett talande råd.
Ja, eller hur?
Ja. Nej, men jag mitt råd eller det är liksom vi får se hur det landat, men jag satt idag så tänkte jag på mig och min exman. Vad gjorde vi för fel? För ibland ställer man sig ju den frågan. Jag gör ju inte det så ofta som du vet. Det är min svaga sida. Ja. Men nu gjorde jag i alla fall det. Ja. Vad gjorde vi för fel? Och för i grunden så tänker jag att det inte handlade så mycket om det. Utan att det var att vi inte var en bra matchning. Men en sak som jag ändå tänker på. Det var att han och jag typ aldrig skaffade barnvakt för att få tid tillsammans. Mm. Det gjorde vi aldrig, skulle jag säga. Nu var vi visserligen inflyttade i Stockholm utan liksom kontakter och så, men vi hade nog liksom kunnat göra det. Det var aldrig så att vi gick ut och åt eller tog en kväll för oss själva, inte ens liksom några timmar och gå på ett fik. Vi vårdade liksom inte där, och det här har liksom aldrig legat för mig särskilt mycket heller, för barnen kommer alltid först. Men sen kom jag på att ja, men vi gjorde kanske inte det för att jag heller inte hade någon lust.
Mm.
Och han har heller aldrig liksom varit en som gillar särskilt mycket, verkar som att åtminstone inte då gå ut och äta och sådär. Alltså ingen av oss tyckte kanske att det där vore värt det. Det kan man ju fråga sig varför. Men då undrar jag, när man känner så att nej, men vi prioriterar inte oss, vi är hemma med barnen liksom. Är det då för att det på sätt och vis redan är för sent?
Ja, får jag fråga en sak då? Ja. Innan ni fick barn, hur gjorde ni då på kvällarna? Eller liksom, var ni ute då? Eller vad hade ni för...
Vi hittade nog på saker då och då. Ja. Liksom. Kanske inte så mycket han och jag. Vi var inte särskilt... vad ska man säga? Jag vet inte. Vi var väl olika redan då. Jag gick väl och läste så här litteraturvetenskap på kvällarna kanske, och han gjorde något annat. Liksom, och...
Men det var inte så att ni gick ut och åt eller var på bio eller sprang omkring på
disco? Vi gjorde kanske det också, men inte gick ut och åt. Det tror jag inte att vi gjorde.
För jag tror att det är ju... Man kanske inte har det intresset.
Nej.
Och då ska man inte göra det liksom av tvång. Men däremot så kan man i så fall...
Vi kanske mest umgicks hemma. Och sen när barnen kommer så blir det inget umgänge.
Ja, precis. Men då kan man också tänka sig att det är viktigt att få vara barnfri ibland. Ja. Oavsett vad man gör. Om man så bara går ut och promenerar eller sätter sig... Att få uppleva lite grann av det man hade innan.
Ja.
Det tror jag är det viktiga. Sen kan det också kännas som en press att man ska göra det för sakens skull. Liksom.
Jag tror att det skulle snarare ha varit så att det skulle ha upplevts som... Åh gud, en sak till man måste hinna med.
Ja.
Men det som i efterhand ändå skulle kunna vara mitt råd, det är liksom att vara lite vaksam på när du tippar över till att inte vilja vara med din partner på det viset. När man inte tycker att det är värt någon ansträngning eller när det inte är värt att skaffa barnvakt, var vaksam på det och försök då egentligen att direkt komma på vad är det som har gått snett här nu? Varför förväntar jag mig inte att det skulle vara trevligt att vara ute med min partner? Liksom? Mm. Och att redan där har man kanske skäl att gå i familjerådgivning.
Absolut.
Om man har liksom tappat det det man hade innan barnen. Liksom. Eller det behöver inte vara att barn har kommit. Det kan ju vara att tiden har gått. Ja. Om man har tappat det, vad fasiken beror det på? För det kan ju, liksom, i det läget, ja, om man inte gör någonting, så kommer det förmodligen inte att bli bättre.
Nej.
Utan då kommer man att liksom glida isär. Och den som hela tiden är med en annan som känner att jag inte är älskad eller jag är liksom inte önskad särskilt mycket, det skapar ett ännu större avstånd. Så jag, det är väl det liksom som, ja, det måste ju verkligen inte vara för sent. Men ja.
Nej, men det, och jag tror också så här att man kan ju få lite dåligt samvete för att man inte känner, att man inte vill så här ha en kväll tillsammans med sin partner också.
Ja, det förstår jag, det kan vara så.
Ja, det kan vara så. Men jag tänker så här också, att ett biråd då, ett subråd här, ett extra råd, bonus. Det kan vara att man liksom ser till att när man hamnar i det, då tror jag att man kanske prioriterar i så fall att få vara själv. För det är ju just den här, att man känner att man har barn som är beroende av en och en man som man ska förhålla sig till, eller en fru eller vad det nu är. Och liksom så här, det är sån jäkla press att man har inte lust att umgås med någon, inte ens sin partner.
Nej, för alla kanske är där hemma på kvällen, partner, barnen och så vidare. Ja,
och då
det
tror jag
sant.
Att då kan man liksom få upp både, vad ska jag säga, glädjen över att vara med barnen, eller liksom känna inspiration att ta det där tunga arbetet, och kanske en liksom liten positiv glädje och längtan efter att vara med sin partner också. Men det börjar kanske med att man måste få vara själv ibland, helt och hållet själv. För det är först där man
så
kan återhämta sig.
Så var det nog för min del, att jag prioriterade ju det då.
Ja, det är inte
fel. Det var ju liksom min stora desperation, att man alltid hade någon...
Ja.
Någon som ville något, liksom.
Precis, exakt. Någon är beroende, eller det är alltid någon som...
Men menar du då att då får man börja med att vara ensam?
Ja, och det kan man också ta upp i förhållandet ganska snabbt. Att när man börjar känna att jag har ingen lust med någonting, se till att avsätta minst en kväll i veckan och turas om och vara ledig.
Jag kom dock aldrig, vi gjorde ju så, men jag kom dock aldrig till läget där det sen kunde bli att vi borde skaffa barnvakt. Det var som att vi gled isär bara.
Du, så kan det vara också.
Det är inte dåligt att vi gled isär heller. Nej. Det var tråkigt att det blev som det blev, men... Ja. Men som sagt så tror jag att det var mycket att vi från början heller inte var...
Nej, men jag menar visst.
Meant to be.
Nej,
som en bra matchning.
Ja, men det var...
Nåväl, men var vaksam, för det där är ju tuffa tider liksom.
Ja.
Och,
Det var ett bra råd.
Ja, jag tyckte ditt var nästan bättre.
Men vi återkommer med mer råd nästa vecka.
Ja, det gör vi. Och fortsätt att skriva till oss. Och följ oss på Facebook, på vår sida Skilsmässopodden, och på Instagram också finns vi. Så önskar vi er en riktigt bra vecka.
Ja!
Hej då med er!
Hej då!
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.